Hej och välkommen Anneli Jordahl till vårt samtal här om din nya bok som hundarna i Lafayette Park som står här borta. Vi letade efter den här. Du har ju skrivit mycket, många romaner, reportage, fackböcker, till exempel Klass är du fin nog. Du har skrivit en biografi om Elsie Johansson som jag tycker är också speciell på något sätt genom att du liksom tar upp hennes klassperspektiv. Och du skrev tidigare en roman som heter Låt inte den här stan plugga livet ur dig, Mona. Och den handlade väl om ett hembeträde i Östersund. Hur kommer det sig att du har skrivit så mycket om klass?
Jag tror att alla författare har några ämnen som man återkommer till ständigt. För varje bok tänker jag, men nu ska jag inte skriva om klass. Och så hamnar jag där ändå. För det är min livsproblematik. Och det är ju inte bara det här att jag har liksom studerat och gjort någon form av klassresa och förflyttat mig från arbetarklassen rent sociologiskt, utan det är också någon sån här sen jag var ung har liksom den här vreden stegrats som handlar om att vissa människor slits ut i förtid på arbetet. När min mamma var 50 så kunde inte hon gå längre. För att hon hade jobbat, haft hårda yrken sedan tonåren. Alltså jobbat i storkök, som kallskänka. Och sen i mogen åldern tog hon mod till sig och läste vårdprogrammet. Det var en sån enormt stor sak. Och då blev hon undersköterska i hemtjänsten. Hon älskade det jobbet. Men hon och flera kvinnor följer igenom i den här Göran Perssons svångremspolitik då, den här alltså banta ner offentliga sektorn. Så att hon svimmar av på jobbet och blir liksom en fara för de äldre och blir då förtidspensionerad. Min pappa som var målare, han blev också förtidspensionerad. Och det handlar då om lösningsmedel och så. Och det där har liksom satt sig hos mig och jag brottas med det där. Jag kommer inte ifrån det och jag känner att jag, ja, skrivande kan bli någon sån där upprättelse. Och att det hela tiden på något sätt kretsar om kring mina föräldrars utsatthet.
Och här i hundarna, som hundarna i Lafayette Park, så beskriver du just ett hembeträde eller ett en hemtjänstare skriver du. Ja, just det. Det handlar om att hon har blivit en änka efter en arbetsplatsolycka. Och det är ju så att det dör ungefär en arbetare i veckan i Sverige idag. Och polisen i USA skjuter ner svarta. Och de här två temana funderar Jeanette då mycket på. Det är ju liksom ämnen som vi här på arbetet skriver mycket om. Men som många blir förvånade över att höra de här siffrorna. Är det verkligen en i veckan som dör? Och du har ju ställt frågan också. Hur skulle det se ut om det var en bibliotekarie i veckan? Eller en tjänsteman i veckan? Och det får ju då Jeanette fundera över.
Jo, så att romanen är ju ett sorgarbete. Och en känsla av att hantera den här vanmakten. Att det blev ingen ställdes till svars. Det blev ingen rättslig efterföljd. Precis det som händer de afroamerikaner som blev skjutna på öppen gata utan de har gjort någonting. Ingen ställs till svars. Det är vissa människor, vissa kroppar som man kan använda och man kan förgöra dem och man kan blåsläcka liv. Och i liksom offentliga eller liksom de stora medierna så räknas det som en icke-fråga. Och det här Jeanette är ju, hon är ju jobb. Jag tycker ju om romaner med jobbiga karaktärer. Hon är ju ilsken och genomskådande och folk är lite rädda för henne och ja, hennes dotter ser henne som rättshaverist. Men när hon börjar samla på de här autentiska fallen och arbeta med sin dödsbok, då bearbetar hon sin sorg. Men sen så händer den här skotten i Ferguson som blir någon slags... hon tycker att hon är ju inte akademiker, så hon kan liksom inte riktigt sätta ord på sin vanmakt i någon sån här maktkontext. Sådär. Hon vet inte vad intersektionalitet är, till exempel. Men när hon hör det här om skotten i Ferguson och börjar läsa på om medborgarrättsrörelsen och svarta pantrarna, då får hon ord på sin utsatthet. Och då blir det ju det här att det egna ödet mattas av lite grann, för hon uppgår i liksom det här flödet av öden och utsatta människor. Hon blir liksom en del av ett stort flöde där väldigt många människor är utsatta. Och det blir en form av befrielse.
Vi kanske skulle säga det att för i början av boken så samlar hon notiser om de här arbetsplatsolyckorna och samlar i just den här dödsboken. Så, och ju mer romanen går framåt så släpper hon de tankarna för liksom det här djupare, som du sa. Och du är ju intresserad också liksom av att grotta ner i de här maktordningarna och liksom små nyanser av vem som, vilken position hon har och sådär. Och hennes egen position mot slutet av boken förändras ju också.
Ja, jag försöker det här med att det... jag har märkt att det är svårt för människor att på djupet lyssna på andra människors berättelse om utsatthet, för att andra människors berättelse om utsatthet väcker egna sårbarheter som ligger som ett raster emellan. Jag har varit ute mycket och pratat om min bokklass Är du fin nog? Och då vill väldigt många människor berätta sin historia och tycker att jag är självupptagen för att jag inte har berättat deras historia. Och när Jeanette äntligen får ta del av de här afrosvenska kvinnorna så undrar hon, vem pratar om klass här? Vem bekräftar mig? Och det här med alltså den här, att verkligen bli delaktig och utföra en solidarisk handling, det är inte så lätt. Och sen till slut blir det någon form av syntes i romanen. Och utifrån sett så kan man ju läsa det som att hon gör någonting för en utsatt människa. Men i varje sån här välgörenhetssituation eller en gest av barmhärtighet så finns det en maktgest. Jag har själv aldrig tyckt om att vara till besvär eller befinna mig i tacksamhetsskuld. Och den som hjälper och har den möjligheten, de privilegierna att hjälpa, den står ju i ett maktöverläge. Och det ser fint ut utifrån. Men det är lite grann det jag försöker komma åt. Att Jeanette faktiskt själv hamnar på grund av sin vita hudfärg i ett maktöverläge. Och hon inser det inte riktigt själv.
Men jag tänker det är fint där på slutet när hon ändå hon får en relation till en flyktingpojke. Och som i en scen ger henne en radio. Och då kan man tänka sig att hon skulle säga att nej, men jag behöver inte den. Men hon tar emot den och blir jätteglad för den. Och det kan också vara som ett tecken på att man vill vara på samma nivå på något sätt, tänker jag.
Mm. Alltså de är ju... pojken råkar ju ha sönder hennes radio och så blir ju rasande. Sen lyckas han fixa en radio så där, så hon blir på gott humör igen. Jag tänker mig att de är liksom lite lika. De är liksom lite tjuriga båda två. Och pojken markerar ju gentemot Jeanette att hon ska inte komma där och liksom tro att hon kan klappa om honom. Liksom. Lite besläktade är de så här, så i personlighetsdrag och så. Så att,
ja. Du kanske kan säga någonting om dottern också. Jeanette har en dotter och hon läser på universitetet och hon har en pojkvän som där relationen till mamman blir lite kymig kan man väl säga.
Mm. Och vad roligt att använda ordet kymig. Det är ett fint ord. Alltså, Jeanette har ju lite, hon är ju en läsande människa. Jag vill ju skriva in den här arbetarklassen som läser, har lite snygga kläder och följer med i världen. Jag saknar Jeanette i fiktionen. Jag saknade också en arbetarklasskvinna som har en komplex personlighet. Jag tycker liksom i fiktionen så är det medelklassen och överklassen som får vara så där lite spännande och komplexa. Och hon är ju det på något vis. Och hon omvandlar ju sitt lite bildningskomplex till... Hon tycker att akademiker är dryga och liksom använder fåniga ord. Och dottern har ju blivit bibliotekarie och hon har inte så stor lust att umgås med dem där. Och det är lite kär relation till, som hon har till sin dotter. Men då tänker jag har ju träffat de här Jeanette-kvinnorna ganska många gånger i mitt liv. Och de kan sitta i Jämtlands skogar eller... utanför Ludvika eller i Ångermanland eller Medelpad och var den här typen som släkten närmar sig lite hukande, även männen. Därför att de är genomskådande och de säger sanningar och det är inget liksom gull att skicka hjärtan på mobilen när det gäller de här Jeanette-kvinnorna liksom. Och, så att det var ju himla roligt att skriva in henne. Arbetarklassen i fiktionen är ju antingen så här liksom stoiskt arbetande. De är liksom Kristin i Fröken Julie. De står vid spisen och sen har de inte så mycket personligheter. Eller så är de så oerhört utsatta så att i alkoholism eller liksom prostitution, narkomani. Men den här arbetarklassen som jag har vuxit upp med, de som hänger med i världen och läser böcker och ja, den här, som de flesta är, liksom har ganska ordnade liv och så. Och, ja, jag hade längtat efter att skriva in henne och att hon skulle vara argsint också, det tyckte jag om. Hon är ju så känslomässigt bottenfrusen. Hon är vuxit upp i sammanhang där det är alltså, så här, vissa... Den tiden och liksom utsatta samhällen i fjällvärlden och så. Man pjoskade inte med barn. Man tog inte i sina barn ens en gång. Liksom. Och det skapar ju en frusenhet, en bottenfrusenhet. Och de människorna kan ju inte sen mot sina barn förmedla någon värme eller något. Liksom. Även om någon form av ömhet finns ju ändå mellan... Fanny och Jeanette. Alltså hon retar sig på den blivande svärsonen. Hon tycker att han är lite töntig och använder töntiga ord. Och dryg tycker hon om akademiker. Liksom. Men det är bara osäkerhet.
Just det, som sagt, många romaner handlar om belästa medelklasspersoner, kvinnor kanske och så, men hur vanligt är det att man är beläst just på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och tidningen Arbetarskydd förekommer i din roman till exempel. Hur vanligt är det?
Alltså medelklassen intresserar sig ju bara för sina egna problem och arbetsmiljöerna där är ju psykisk stress och man får värk när man sitter vid datorn och sånt. Så alla har ju liksom svårigheter på arbetsplatsen. Men medelklassen omkommer ju inte i sin yrkesutövning om man inte är utrikesreporter. Då kan man omkomma. Men jag är ju uppvuxen i den här kulturintresserade familjen. De kan sånt här. De läser. Mina föräldrar hade en bokhylla. De läste mycket. De kan ju inte diskutera skönlitteratur på något sådant akademiskt vis. Men, och deras vänner också. De gick på opera och sådär. Ja. Jag uppfattar det som ganska vanligt i arbetarklassen, men det märks inte i fiktionen. Själv gjorde jag ett reportage om i Stockholm med hamnarbetarnas kulturförening. De har ju som tradition, de har ett stort bibliotek, de har som tradition att vidarebefordrar vikten av läsning till yngre handarbetare. Och där var jag och gjorde ett reportage och sånt. Liksom. Så att det är knappt medelklassen tror att det liksom sitter en människa med arbetaryrken och liksom hänger med och läser. Och den intellektuella arbetaren, liksom. Intellektuellt tänkande. Jag tänkte mycket på Maja Ekelöf. Rapport från en skurhink blev ju kallad för den första medieromanen. För hon hänger med då i tidningar, tv, hon skriver dikter, hon hänger med i FNL-rörelsen, Vietnamkriget, vad som händer i Kina och sådär va. Och de kvinnorna finns ju. Och jag ville ju att Jeanette skulle sitta där korsdraget. Det är ju kritiker som har sagt liksom, ja men här havererar romanen för nu blir det lite stakat och sådär va. Den byter ju berättarstruktur, alltså det kommer sådana här flashar från skotten i Ferguson och ja, hon är lite katastrofinriktad på grund av att Boris brann upp, så det är mycket bränder och hon skulle, jag ville Boris, hennes man, ja, jag ville att fånga en tidskänsla som är konfrontation, som jag tycker det är nu. Lyssnar man på radio och tv så är det så mycket polarisering och konfrontation. Liksom. Att alla står och liksom laddar sina vapen och krigar på olika nivåer. Och jag tyckte om det där att hon i sin ensliga tillvaro var direkt ute i världshändelserna. Fast hon litar ju egentligen bara på sin hund. Hon litar egentligen bara på sin hund. Hon pratar ju egentligen mest med hunden.
Och hon bryr sig inte bara om att svarta i USA dödas och att arbetare dör på jobbet. Hon bekymrar sig också över att SJ håller på att fallera och att man inte får, att man har en hund i ett koppel liksom. Och ja, flyktingars situation och vården och allt möjligt. Liksom. Så hon har mycket som hon måste tänka på. Hon liksom hanterar sitt liv i det här bruset liksom, av all oro.
Mm. Det är någon kritiker som tyckte att det blev alldeles så mycket trådar här. Men jag tycker att det är ju så man sitter nu. Alltså det är ju fullständigt kaos ute i världen. Och man vet ju liksom inte hur man ska tyda Syrienkrig. Alltså vem... Ja, alltså, allting är ju så en jävla härva liksom. Och det var det jag försökte fånga och det är himla svårt alltså, att skriva samtidigt. Jag har ju liksom varit trygg med att skriva historiska romaner och läst på historiskt och använt ett språk. Det är ganska, jag tänkt nu när jag skrev den här att det är ganska safe att skriva historiska romaner. Nu blev det här på sitt sätt också historia, för jag pluggade på kolonialismen och Sverige som slavnation. Och jag har verkligen liksom dragit i många trådar.
Och i romanen så ger du också en liten lösning, i alla fall för Jeanette, som kanske kan ge lite hopp för framtiden. Vi ska ta avsluta. Är det någon som har några frågor i publiken? Till Anneli. Nu vill vi läsa boken. Ja, men vad bra. Och slutligen då, hur ska vi se på det här med att det är så många arbetare som dör? Och varför skriver vi inte om det mer?
Ja, alltså det stora problemet är ju att de som gör nyhetsvärderingar kommer från medelklassen och alla skriver om det som de själva känner igen. Men det är ju inte bara det. Det är liksom det första alliansen gjorde när de tillträdde var ju att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Det var ju det absolut första. Det är ju sån symbolik i det så att det är otroligt laddat.
Varför var det så viktigt att ha?
Ja, men där pågår ju all forskning om arbetsplatserna som har pågått under väldigt många år. De förstörde då, alltså den grunden man har för att sen bedöma hur människor far illa på arbetsplatsen. Det var jävligt tycker jag. Alltså. Så att det är också en politisk fråga att Ja, det är liksom ett bygge på olika plan, att så här får det inte gå till. Alltså människor ska ju inte behöva betala med sina liv när de går till arbetet.
Tack, du har dragit ditt strå till stacken i alla fall för förståelsen här. Tack så mycket.